Hej Micke.
Hej Stina.
Vi jobbar ju tillsammans som pastorer i Missionskyrkan här i Bankeryd och har ju haft en tanke om att starta en podcast.
Ja.
Ja.
Och nu så tänker jag att vi gör verklighet av tanken. Så välkomna till första avsnittet.
En fråga när man drar igång med en podcast är ju hur man drar igång. Vad börjar man med?
Mm. Och det är klart att det finns rent praktiska förutsättningar att vi behöver ha teknik på plats. Och eftersom vi har förmånen att finnas i en kyrka där det finns teknik så har vi ju löst den delen.
Bra.
Mm. Vad är då nästa steg?
Ja, men det är väl att podden måste heta någonting.
Exakt.
Eller?
Ja. Och vi finns ju också som sagt då i kyrkan. Vi talar med utgångspunkt därifrån och utifrån våra egna liv också. Och i kyrkans historia så har ju just namn alltid varit väldigt betydelsefullt. Alltså människor heter saker och ting inte bara för att det är ett fint namn utan för att det också bär på en mening. Så utifrån det så har ju, kan man ju bli väldigt ambitiös i att tänka så här, vad ska en podcast heta som ska fånga dess betydelse? Så vi har gett oss själva som en första läxa egentligen då. Att komma hit med två förslag och här sitter vi nu och ska för första gången få höra de här förslagen. Så att jag tänker vi kastar oss rakt ut och så får vi se om vi lyckas sålla ut något namn som vi landar i här.
Mm.
Så Stina, vad har du tänkt?
Nej, men saker kan ju ha mening både i en djup bemärkelse och på en mer liksom, tydlig bemärkelse. Så jag tänkte att man skulle kunna ha ett namn som bara är jättetydligt. Och att man förstår, vad är det här? Och när kommer det? Sen är jag väldigt svag för så kallade alliterationer också. Alltså att man bygger mening utifrån flera ord på samma bokstav. Så utifrån det tänkte jag så här, okej, men vi kommer släppa det här på torsdagar. Det kommer vara tankar med oss, högt och lågt. Torsdagstankar.
Torsdagstankar?
Mm.
Ja. Ja, spännande.
Mm, har du något förslag?
Ja, jag har ett förslag. Eller jag har två förslag. Och då börjar jag i den änden att jag inte riktigt vet varför. Jag kommer att tänka på det, men ganska snabbt så kommer jag att tänka på ett ord. Och så var jag tvungen att googla på vad är det här egentligen. Och så inser jag att ja, men det är ett musikstycke.
Mm-hmm.
Som är skrivet av Lars-Erik Larsson. Och det heter Pastoralsvit. Och anledningen till att jag landade i det är ju det faktum att du och jag är pastorer. Och jag tänker på den här podcasten som ett slags rum. En svit är ett rum. Så att man går in i ett rum och resonerar i ett fritt forum där. Och sen så när jag googlar på detta så hittade jag också en förklaring där det står att pastoralsviten tilltalar omedelbart men den håller också för mer koncentrerad lyssning. Så det är en ambitiös ansats.
Mm, särskilt i relation till torsdagstankar som är mer plain. Så. Men jag hade ett förslag till då, förutom det jag sa innan. Och jag gillar uttrycket mellan himmel och jord. Men det kanske är lite väl slitet och använt.
Mm.
Kanske finns det till och med någon annan podd som heter så. Nej, men så då började jag fundera på, jag vill att det här samtalet ska vara högt i tak. Att det ska gå att bolla högt och lågt. Och ha att göra med, ja, men med himmel. Men också med jord. Men då tänkte jag att man istället skulle kunna byta ordet jord mot bord som en symbol för det som är liksom konkret, påtagligt, vad vi har framför oss i vår tro. Så mitt andra förslag är då mellan himmel och bord.
Mm. Ja, och då är mitt slutgiltiga, mitt sista förslag lite kortare. Det är ett enda ord och det är ordet mellanrummet. Tanken där, det är väl återigen det här med rumslighet, att det här får bli ett slags rum för ett samtal att föras. Men att det också är ett rum som befinner sig kanske just som ett mellanrum i betydelsen att det är på väg från någonting mot någonting annat. Det är ingen slutdestination utan det är ett steg på vägen. Så nu sitter vi med fyra namnförslag då. Och frågan är, vad gör vi nu? Vad tänker du?
Jag tänker att det är fyra ganska bra förslag ändå.
Det blir bra.
Ja, nej, men att jag blir nog inte arg om det blir något av dem. Men att vi kanske får börja med att sålla två. Vilket av mina skulle du vilja sålla bort?
Du ställer frågan på det sättet. Men då,
eller vilket av mina föredrar du?
Nej, men då föredrar jag mellan himmel och bord. Jag tycker att det finns ett visst utrymme i det för att nyfiket fyller med ett innehåll. Och då vänder jag då tillbaka till dig och säger men mellan mina två förslag då, pastoralsviten eller mellanrummet?
Mellansviten, säger jag då. Nej, men jag tycker båda är bra att syfta på en plats att mötas och samtala. Så, sen så tycker jag nog, för att ja, men jag gillar mellanrummet. Det är liksom, det är lättillgängligt. Det andra ordet hade jag svårt att komma ihåg. Liksom, när jag skulle, pastoralsviterna, det hade jag nog svårare att koppla med. Så jag fastnar nog mer för mellanrummet. Också utifrån att ibland tänker vi att ett mellanrum bara är en icke-plats. Men mellanrum är, man pratar ibland om ställtid. Att det som sker emellan saker är minst lika viktigt som det som sker på de andra platserna runt omkring. Så jag gillar det. Ska podden heta båda dem?
Nu har vi två förslag. Och men vi kanske inte riktigt kommer vidare här utan att ta in extern hjälp.
Ja, men då ringde vi upp SM-kontoret och där fick vi tag på Ulf Häggqvist. Vem är det?
Ja, men Ulf Häggqvist skulle väl kunna beskrivas som president-elect. Han är ju föreslagen som ny missionsföreståndare i Svenska Alliansmissionen från och med årskonferensen i år.
Det är framtidens röst.
Det är framtidens röst.
Det är viktigt.
Hallå Ulf!
Hallå där!
Hur står det till?
Bra, men lite lätt förkyld. Annars är det bra. Men ja, så är det. Och du?
Ja, men bra utan varken lätt eller tung förkylning. Så att,
ja, men det är gött.
Jag är nöjd. Jag och Micke har ju ringt dig för vi vill ha lite hjälp.
Nej, men vi behöver ju vägledning och det är ju ingen hemlighet, Ulf, att när vi behöver vägledning då är det dig vi vänder oss till.
Det är ju sen gammalt.
Ja, du är också föreslagen som ny missionsföreståndare, så det känns ju också som att vi vänder oss in i framtiden här och med örat mot marken lite grann. Och försöker att få lite extern vägledning då för att hitta ett namn för vår podd. Och vi har gemensamt här konstaterat att ett namn i kyrkans historia, det är ju inte betydelselöst, utan ofta så bär ju ett namn på en mening sådär. Så att det är ju ett ganska så tungt ok vi lägger nu på dina axlar att vara med.
Ja, och särskilt om du tänker att det ska bidra till kyrkans historia på någon markering så. Men jag är med.
Ja.
Absolut.
Vi gör inte processen längre än så, utan vi har ju suttit med fyra namnförslag och trattat ner dem till två. Och då berättar vi dem helt enkelt för dig här och så får du hjälpa oss vidare.
Känns det okej?
Ja visst, sälj in dem så gott ni kan bara.
Ja, men då är ju mitt förslag som jag kommer med är mellan himmel och bord. Jag gillar uttrycket mellan himmel och jord. Det är kanske lite slitet och visade sig redan vara taget av en annan podcast. Inte duo, men trio. Och tanken är då att vi längtar efter att det här ska vara ett samtal som både rör sig mellan det högst konkreta, som ju bordet som syftar till nattvardsbordet handlar om. Alltså där tron blir något att ta på. Men också röra sig mot det mer abstrakta och som kanske är svårare att beskriva och tala om, som är det himmelska. Och att samtalet får röra sig däremellan. Så mitt förslag är mellan himmel och bord.
Det är ju jobbigt att komma in efter någon som pitchar något så bra här.
Men det är tungt nu, Mikael.
Ja, det är tungt. Och mitt förslag är då, det är lite kortare och det är namnet mellanrummet.
Och i det här fallet så tänker vi att ett mellanrum, det är också det som befinner sig mellan någonting, alltså i rörelsen från något till något annat. Och där får man liksom processa och vända och vrida lite grann så där. Det är inte en slutstation utan det är ett steg på vägen. Därtill så kan jag ju uppleva att när vi i kyrkan ibland står, som Stina och jag som pastorer, vi står i predikstolen. Där blir ju kommunikationen oftast kanske sån att man har en mer färdig tes. Och ibland så är det skönt också att ha sammanhang där man får pröva sina tankar lite grann utan att kanske vara helt färdig. Så att nu kastar vi upp de här två på bordet framför dig här, mellan himmel och bord och mellanrummet. Och så ser vi fram emot din sållning i detta.
Oj, oj, oj. Mm. Jag får börja med att konstatera då att nu när jag måste välja ett så hoppas jag att jag är god vän med den andra fortfarande efter detta då.
Absolut. Du och Stina kommer att vara goda vänner fortfarande.
Eller hur? Vi tar... Betänketiden är ju kort. Så är det ju. För poddar med tystnad är ju dåligt. Så jag kallpratar lite nu medan jag tänker.
Har man den förmågan är det bra.
Nej, men du... Ja. Jag röstar på mellan himmel och bord.
Så pass. Vill du motivera?
Jag tycker att båda är bra. Båda har potential, absolut. Så vi ska inte vara såna. Men jag tänker ändå mellan himmel och bord.
Du är lite oroligare för att göra dig ovän med mig.
Svar ja. Nej, jag är inte orolig. Så. Jag upplever att vi har bra relationer alla tre. Så. Ja. Men jag gillar touchen på det. Mellanrummet är också intressant. För jag tror att vi i kyrkan verkligen behöver många fler samtal där vi inte måste vara färdiga. Det är jag med på.
Mm. Ja.
Och tänk på inte mellanmjölk som är sådär. Liksom, utan... Det jag tänker är just det du var inne på, Micke, att få prata utan att vara färdig. Liksom. Ibland så får vi sådär väldigt mycket. Vad tycker du om? Vad säger kyrkan om? Kan vi få ha lite betänketid ibland då, och fundera tillsammans, så tror jag vi vinner på det.
Mm. Som du inte riktigt fick jättestor möjlighet till just nu, utan nu var det lite snabba puckar. Men ibland kan det vara så också.
Ja.
Stort tack, Ulf. Vi gläds som alltid över din vägledning och ser fram emot. Det är ju inte omöjligt att vi stöter på fler dilemman här längs vägen och återkommer.
Ni är jättevälkomna.
Tack.
Jag skulle gärna sätta mig och prata med er någon gång i något sammanhang.
Kul att höra.
Vi tar det som ett löfte.
Ja, men då är du välkommen till Mellan himmel och bord.
Tack för det.
Kröja på dig.
Vi ses så länge. Ha det gott.
Hej.
Hej.
Salm eller malm?
En tanke här har ju varit att vi inte enbart ska tänka själva och högt, utan också kunna ta in lite vad andra har tänkt och sagt. Och jag är själv väldigt, väldigt svag för kärnfulla formuleringar. Jag är ganska glad att jag när jag var 18 år inte började tatuera mig. För det hade lätt, det fanns många citat att leva och dö för. Och det hade lätt kunnat dra iväg. Ja, nej men helt enkelt, jag är svag för citat och jag föreslog att vi skulle ha ett moment här då vi kanske kunde bolla lite vad andra har sagt, typ. Så jag gjorde så att jag slängde ut frågan på mitt Instagram-konto om jag kunde få lite bra formuleringar. Och då var det en av mina kompisar, en kille som jag bodde i samma kollektiv som i Göteborg. Han hörde av sig och sa att han visste ingen som är så citatorienterad som du är. Så han sa att och då får jag väl, ja men han hade haft dig som bibellärare och för att citera honom då så sa han att dina lektioner bestod till 99% av citat.
Ja, det är inte helt orimligt.
Nej, han sa till och med att det gavs ut en bok under det året, ja. Med, som var fylld med citat som du gillade, eller?
Mm.
Ja, det känns bekant då.
Jag tyckte inte bara att jag gillade dem, utan jag tyckte också att de hade något att säga. Liksom.
Okay. Ja, nej, men då tänkte jag att där lär vi också ha en del att hämta.
I boken?
Ja, men att du
den,
kan
den
komma
inte
med...
utgiven, tror jag inte.
Men okej. Okay. Nej, men att du kanske kan ha lite citat input också.
Det kan komma.
Ja, bra. Det var också kul för att han som sa det, han sa också att du hade citerat Magnus Malm.
Mm.
Ja, men den... Vem är Magnus Malm?
Ja, men kanske den flitigast citerade svenska författaren i kyrkliga sammanhang i alla fall.
Ja. Han jobbar ju mycket med andlig vägledning och ledarskapsfrågor. Så. Ja. Men att han hade citerat, eller du hade citerat Magnus Malm som tydligen säger att den som citerar andra har inget klokt att säga.
Nej, det säger något om mig.
Det säger något om något. Nej, men i det här momentet så ska vi närma oss vad andra har uttryckt och så ska vi fundera på hur vi förstår det. Och det kan vara lite olika källor, tänker jag. Och för att vi ska... för att hjälpa oss in i det här har jag gjort det till en liten tävling, kan man säga. Man kan inte vinna något pris än, eller jag vet inte hur man vinner den, vilket ju är lite tråkigt, men det kanske vi kan återkomma till. Men jag har gjort en bred kategorisering, där den ena kategorin är musik, film, teater. Och där den andra kategoriseringen är skriven text. Och så har jag jättemycket förenklat det till att kalla allt som är... allt som är musik och teater och film, det kallar vi psalm.
Mm.
Psalm, ja, eftersom det är musik. Så, det hör dit. Och det andra kallar vi då just för att Magnus Malm är så väl citerad i nästan alla sammanhang, det i alla fall jag rör mig. Så kallar vi den kategoriseringen som handlar om text för Malm.
Just det. Psalm eller Malm.
Psalm eller Malm, mm. Precis. Och då ska jag ge dig ett exempel här för att se om du är med.
Ja.
Då kommer ett citat.
Mm.
Bar vår synd och plåga i sin kropp en gång. Älskar oss och ger oss vila. Tänder hopp och föder sång. Är det en psalm eller är det Malm?
Det är psalm.
Det är psalm, det är rätt. Bra. Ska vi köra en till?
Mm.
Mm. Spegeln är Jesu ansikte. Den tränger igenom både strålglansen av mina framgångar och skuggorna av mina misslyckanden och låter mig få syn på mitt sanna jag. Är det psalm eller Malm?
Det är Malm.
Det är Malm. Jajamän. Det där har Magnus Malm skrivit i en bok som heter Fri att tjäna. Vad bra. Vad duktig du var.
Tack.
Varsågod. Jag tänker så här nu att jag går lite vidare och släpper några citat som du får gissa på. Och sen så väljer vi ett av dem.
Just
som vi pratar lite vidare om.
Mm. Spännande.
Ja.
Är det taget ur min bok?
Ja, det får vi se, så att säga. Ja, men då kommer det ett citat där. The truth. It is a beautiful and terrible thing and it should therefore be treated with great caution. Är det psalm eller Malm?
Det är psalm.
Det är psalm. Vad för slags psalm är det?
Ingen aning.
Det kommer från Harry Potter. Det är Albus Dumbledore som säger att sanningen är en vacker och fruktansvärd sak och behöver därför bli hanterad med stor omsorg. Mm. Jag tycker att den är bra. Då kör vi den här. The church meet to imagine what our lives could be like if the gospel were true.
Men det måste vara en Malm.
Mm. Är det Malm översatt till engelska? Jag vet inte om han är så översatt till engelska.
Nej,
faktiskt.
Han är mer svensk orienterad. Nej, jag skulle inte tro att det är en översatt Malm.
Nej.
Men jag har ingen aning om vem det är.
Jag tror, jag har på känn att den här är tysk. Eller så är det bara att hans namn klingar tyskt. Walter Brüggemann har skrivit där.
Ja.
Den här då. En mur är bara en bro på högkant.
Ja, men det låter lite mer så här livsvisdom. Så det skulle jag säga är psalm.
Mm. Det är psalm, men jag tänker att det verkligen skulle kunna vara från en bok också. Det är Emil Jensen i låten Inte vackrast i världen. Så det stämmer.
Mm.
Tre av tre. Eller 5 av 5,
ja,
till och med.
Ja, nej, men det är...
Otroligt.
Man har jobbat mycket med citat genom åren.
Ja, det är uppenbart.
Det betalar sina.
Jag möts min överman. Har du något av de här som väcker något särskilt i dig?
Nej, men... Jag skulle nog säga att på ett sätt tycker jag att alla tre, de är väl valda liksom. Men så här lite, så här när jag snabbt får dem så kan jag tycka att Jensen-citatet kanske blir mer direkt. Mm. Så det kan jag nog liksom känna att de andra skulle jag behöva liksom fundera mer kring. Men den kan jag tycka är väldigt direkt i sitt tilltal. Så den fastnar jag lite för.
Den är ju på svenska också.
Ja, bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Vad tänker du kring det? Eller varför har du valt det, att ta med det i utbudet?
Ja, alltså dels så, som jag sa innan, så kommer det från en sång som jag tycker jättemycket om. Som jag tipsar om att lyssna på om ni inte har hört den. Den heter som sagt Inte vackrast i världen. Och den blir jag berörd av på jättemånga sätt. Och den här formuleringen på något sätt kokar ju ner vad sången handlar om. Sången handlar om det mellanmänskliga mötet och att liksom bejaka sin mänsklighet och bejaka sin medmänsklighet. Så. Och när jag hör det citatet så är det väl någon slags utmaning i att det mellanmänskliga mötet många gånger är svårt. Och så tänker jag att kanske är det så att vi allt mer talar om varandra och inte med varandra. Alltså det är rätt mycket långa avstånd mellan oss idag. Och det är ju uppenbart. Alltså sen ett år tillbaka så är det ju också så att så här, det sitter ju nästan i ryggmärgen att hålla distans, en fysisk distans. Men som ju också gör någonting med oss, tänker jag. Och jag tänker nog också på, ja, men jag finns ändå ganska mycket på sociala medier och tänker att ser, och jag är verkligen inte den första att konstatera det, att samtalsklimatet på sociala medier har skruvats upp mer och mer. Och så pratar man om en allt tydligare polarisering också, så att avstånden blir längre och längre mellan oss. Och någonting som är viktigt, tror jag, det är att förstå att på sociala medier så betraktar vi varandra på avstånd. Och det är egentligen det enda sättet vi betraktar varandra, så som världen ser ut just nu. Mm. Det är några få som vi betraktar nära. Mm. Och jag kommer på mig själv med att ja, men när jag tar mig igenom mina flöden och så ser jag hopp, en vinterbadare till, en paddelspelare till, att jag lite så här föraktfullt fnyser åt det och så förutsägbart. Och så ringer min mamma och berättar att hon för första gången i sitt 60-åriga liv har tagit sig ut tillsammans med sina två väninnor och doppat sig i Nydalarsjön i, jag vet inte hur många minus, men det är kallt där uppe i Umeå där de bor. Och så hör jag hennes liksom så här sprudlande glädje och att det har hänt någonting i henne, och så blir jag varm inuti. Mm. Istället för att liksom föraktfullt vara så här, jaha, du hakar på den trenden. Och så tänker jag hur skillnaden är, hur jag reagerar på saker som kommer mig nära och som faktiskt, ja, men det är ju min familj. Men när jag betraktar någon som jag hör och som jag har en dialog med, vad det gör med mig, och det här är ju bara en sån jätteliten grej, vinterbad. Men i allmänhet, att lite beroende på vem jag uppfattar att det är som är avsändare och hur mycket jag själv är delaktig i, hur nära det kommer mig. För mig är det i alla fall enklare att liksom avfärda trender och åsikter som jag inte ser. Men lite utifrån det vi pratade om innan också, att det är så lätt att saker bara blir en företeelse och vi ser inte hur saker är förankrade i människors liv, typ. Och så tänker jag att, alltså förstår jag när jag rör mig på sociala medier, eller förstår jag nu när jag rör mig på ICA och bara kan se folk på långt håll, förstår jag att det är livslevande människor? Det var vi inne på innan också, men håller människor på att bli allt mer tvådimensionella för oss? Alltså förstår jag det när jag bedömer eller kanske ratar deras åsikter eller övertygelser, när jag inte har pratat med dem på, alltså när jag inte har mött dem på över ett år, vad händer med mig då? Och så går jag tillbaka till det där Jensen-citatet då, och jag längtar så mycket efter att vår utgångspunkt skulle vara att vi tror att Vi tror att vi är medvetna om att ja, det finns många gånger murar mellan människor på olika sätt. Men att en mur är, det är inte så det ska vara, utan det är någonting som har kantrat, någonting som har fallit. Från början så var det en bro. Det är möjligt att mötas så. Och knyter liksom, om man tar ner det till det rent konkreta, så här, vad innebär det då, så är det nog att jag är väldigt rädd för att vi ska bli vi och dem tänkande.
Tänker du att har det förvärrats under det senaste året? Jag tänker där vi liksom rent fysiskt förväntas befinna oss på distans från varandra. Men när du och jag arbetar i en kyrka som i väldigt stor utsträckning är, som vi tänker är en del av själva fundamentet, är gemenskapen, och så när den omöjliggörs på det sätt vi är vana vid. När du ser att det här har ökat, liksom den här polariseringen vid de tänkandet. Ser du det som en längre process, eller är det liksom en akut ökning det senaste året?
Bra fråga. Jag vet inte, och jag vet heller inte om jag tänker, men till viss del kommer vi givetvis längre ifrån varandra i församlingsgemenskapen. Det är oundvikligt. Vi vet inte vad som pågår på djupet i människors liv just nu. Men jag tänker att den större risken kanske handlar om hur vi förhåller oss till andra grupper som inte tillhör vår egen. Och för att även om viet har uppluckrats under den här tiden, så är vi ju fortfarande ett vi som tillhör den här församlingen och vill det här. Men det är snarare kanske rädd för att vi ska få längre i avståndet till dem. Vilka vi nu tänker att de är, de som kanske har en annan tro eller lever sina liv på andra sätt eller gör saker som vi inte tänker att vi själva skulle ha gjort. Liksom. Och att jag tänker så här, men jag har med mig en formulering från länge som min pappa ofta har sagt. Han har sagt så här: man kan förklara men inte försvara alltid. Och ibland så, för när man pratar om liksom så andra grupper och som lever på ett annat sätt och som vi kanske tycker lever på ett dåligt sätt och som är dåligt för samhället och så kan vi ju lätt hamna i ett antingen eller. Att antingen tänker vi att ja, men vi måste acceptera allt och alla ska få vara precis som de vill, eller så tänker vi att det där är fel, det där är långt ifrån mig själv typ. Men jag kan vara lite rädd för att jag ser det hos mig själv, att jag blir sämre och sämre på att låta människor förklara sig typ. Att det är svårt för mig att närma mig andra människors liv, för att det rent, alltså förutsättningarna är såna. Och jag skulle nog önska att, så här, att jag och vi kunde bli bättre när vi bedömer andra människor i grupper, eller när vi närmar oss dem och vill, eller att närma sig andra grupper. Och att då så här, absolut, man får bedöma och tycka saker om olika sätt att leva, men att vi också skulle ha en drivkraft som handlade om att jag skulle vilja veta var den här personen kommer ifrån, vad den bär på, vad den känner och tänker, och utifrån det komma vidare. Och som sagt, det innebär ju inte att man måste tolerera och ta allt, utan jag tänker att en bro byggs också från två håll. Alltså det behöver finnas initiativ från mer än mig för att mötet ska möjliggöras. Men jag kan i alla fall ansvara för, vill jag möta det som tycks främmande för mig? Så det är nog liksom en del, och det drar ju åt massa olika håll, de där tankarna, men som växer mig utifrån det citatet.
Jag fastnade för en sak du sa nu, som du refererade till muren och bron, och så sa du att muren har en gång varit en bro, tror jag du sa. Och det är ju, där finns ju också något vackert i det, för annars kunde man ju tänka att nej, men det är en mur, men det kan bli någonting annat. Men att det kanske handlar om snarare att återskapa det till vad det från början var. Att utgångspunkten är att det från början kanske var just en bro som blev en mur. Men som sen också kan få bli vad den en gång, vad ämnad att vara. Liksom.
Ja, men för det tycker jag ändå att när jag läser Bibeln så uppfattar jag det som det, att det utgångspunkten är att människor förstår och når fram till varandra. Sen så är förutsättningarna tyvärr sådana att vi inte gör det, att vi blir främlingar för varandra. Och att främlingskapet gör någonting med oss som tar avstånd och som gör den andra människan till kanske en fiende eller något i alla fall som hotar mig och vem jag är. När jag tänker att det i själva verket är precis tvärtom. Att andra människor är förutsättningen för att jag själv ska få komma fram och komma till uttryck och finna en plats.
Det finns mycket i Emil Jensen.
Mm, det gör det verkligen. Och jag, en annan sak som jag tänker blir viktig att, liksom, att relatera till det här till, det är ju det är Gud själv på något sätt. För att jag, för att själv inte ha ett, liksom, ett kriminellt förflutet, så har jag umgåtts ganska mycket med, eller träffat mycket människor med lite fler prickar i belastningsregistret. Och även om det finns jättemycket så här att säga om deras brott och hur jag inte liksom förordar det de har gjort, så gör det ändå någonting med mig när jag hör och förstår deras historia. Som gör att jag också förstår att det här är inte drivkrafter som är helt galna uppåt väggarna, utan djupast sett så handlar det om samma drivkrafter som också jag har, som handlar om bekräftelse, att finna en plats, att ha trygghet, försörjning, lalala, de sakerna. Och jag tror i alla fall att vi blir lite mer lika Gud när vi också strävar efter att lyssna till andra människors berättelser och också dela vår egen berättelse. För vi pratar ju ofta om det att så här, ingen förstår oss som Gud gör. Och därför kan ingen älska oss som han gör. Eller att han älskar oss trots att han förstår precis vad som pågår. Och jag tror att det finns någonting i det där. Att liksom våga se förbi eller vilja se förbi uttrycket för någonting. Mm. Och veta att det är den blicken Gud har på oss.
Jag skulle vilja bolla en tanke med dig som jag har tänkt en hel del på det senaste. Och jag har till stor del mött den här tanken i mötet med, ja, men vad skulle man kunna kalla det? Populärkulturella uttryck i public service. Jag vet inte, är du en På spåret konsument?
Det händer att jag hamnar framför På spåret, men det har aldrig varit av frivilliga. Nej. Men det är heller inte motvilligt.
Nej, just det. Jag är väl mer den som ska säga att det händer knappt inte att jag inte hamnar framför På spåret, utan för oss har det blivit en ganska sådär närmast outtalad tradition att fredag när det är På spåret så tittar vi. Och när jag tittar på det så inser jag ju att ja, men det där är ett program som är ganska så förutsägbart. Det är nya resmål och det är nya frågor varje vecka, men det följer en ganska given mall. Därför har jag känt att mitt hjärta har slagit lite extra slag ibland när det finns olika deltagare med. Och en som jag har fastnat lite särskilt för är en person som heter Patrik Arve. Känd bland annat från Teddy Bears. Och när han har suttit där i dressinen eller i första klass så har jag konstaterat att jag gillar honom. Och jag har kanske inte där och då funderat så mycket på varför, utan bara konstaterat att så är fallet. Men så de två senaste veckorna, eller i alla fall typ så har jag i två andra SVT-sammanhang också stött på såna där saker som jag har tilltalats av. Och det första är från Melodifestivalen. Och då säger jag ju som alla säger att jag tittar egentligen inte på Melodifestivalen, och då ska jag erkänna att jag såg finalen. Men i övrigt så har det varit ganska sparsmakat, men jag har folk i mitt hushåll som tittar på Melodifestivalen.
Du kanske såg det inte frivilligt, men heller inte motvilligt.
Nej, men så, det blev kanske så. För från början ska jag nog säga att det var ganska motvilligt. Jag satt och tittade på sport på en separat skärm. men så liksom började jag titta upp lite grann härom veckan när Per Andersson var programledare. Och Per Andersson kan man nog säga är ganska mycket av en sån loose cannon. Man känner direkt att frågan är om det finns så mycket manus här, utan det går väldigt mycket på inspiration i stunden. Och också det där väckte någonting i mig. Och så det sista är att jag har suttit nu. Det senaste, jag brukar ibland vänta tills serier har gått. Stora delar av serien är visad så att man liksom kan sitta och titta kapp i efterhand. Så nu sitter jag och min fru och tittar på SVT-serien Tunna blå linjen. Och där finns en karaktär som heter Jorek med. Och jag inser när jag tittar på den att jag tilltalas jättemycket också av honom. Och då har jag funderat på, men vad är det som gör att jag fastnar för de karaktärerna? Och det finns liksom, det finns fler, men det är sådana som har dykt upp det senaste. Och om jag reflekterar kring det så tänker jag att men det är nog så att man känner lite grann att det är så här, vad som helst kan hända runt de här personerna. Och både På spåret och Melodifestivalen och svenska polisdraman i allmänhet tänker jag många gånger är väldigt så här strömlinjeformade och förutsägbara. Och därför blir kontrasten så tydligt när någonting liksom bryter mot det givna mönstret. När det plötsligt händer någonting som gör att man känner att men det här kanske inte riktigt följde ett på förhand skrivet manus. Och så blir det som att det blåser in lite syre på den där elden som liksom har blivit mer av en glöd. Och det där kan ju vara en så här en spaning i största allmänhet som man liksom ser och tänker. Men eftersom vårt samtal här nu då rör sig mellan himmel och bord kan jag knappt titta på det där utan att jag också börjar fundera på vad betyder det där för mig i relation till att jag är kristen och är del av en församling. Jag inser att både du och den som lyssnar kommer säkert känna så här, men finns det egentligen en särskilt tydlig tes i det som jag säger här? Och det får vi väl se på andra sidan här om det klarnar. Men jag nyttjar det här att jag föreslog mellanrummet, att det finns en plats att pröva tanken lite grann. Sådär. Och jag ska väl också säga från början att jag tänker att när vi tänker gudstjänst och när vi tänker församlingsliv så kanske inte tv-underhållning är det vi ska titta på och utvärdera oss själva utifrån egentligen. Men jag ser att jag lever med åtminstone två tankar i huvudet samtidigt vad gäller det här. För jag kan märka att med åren så har jag allt mer tilltalats av sammanhang där det finns en viss ordning och det finns en struktur. Jag tycker det är värdefullt. Och inte minst när det gäller gudstjänsten så uppskattar jag ju att det finns en genomarbetad tanke med gudstjänstens beståndsdelar där man funderar på vad fyller det här för funktion. Och i kyrkan så kallar vi det där för liturgi, att det finns vissa handlingsmönster som vi följer. Och jag tror verkligen det är jättebra och jag tror att det behövs. Samtidigt så tänker jag då att det behöver också kompletteras med att det behöver få vara ett utrymme där människor får plats inom de här strukturerna. Där både personligheter och erfarenheter får komma fram. Där vi inte bara blir en mängd konsumenter som betraktar det som sker på estraden utan vi blir delaktiga att få kliva in med våra liv med allt vad de rymmer in i gudstjänsten och i församlingslivet. Och jag tänker då inte att så här, men hur lockar vi fram vår inre Per Andersson eller Patrik Arve eller Jorek? Men när jag ser deras tendens att liksom inte räta in sig i ledet utan att våga liksom gå sin egen väg så skapar det där en vilja i mig att vara med och forma sammanhang där vi inte blir passiviserade utan där vi liksom får träda in och bli synliggjorda inför både Gud och varandra. Och jag har också tänkt på det faktum att jag till skillnad från dig, var medlem i den här församlingen ett antal år innan jag började arbeta här. Så jag hade rätt bra koll på vilka många människor i vår församling var. Men eftersom jag började arbeta här och då får en roll som gör att jag ser saker och ting på ett lite annat sätt så har jag ju fått lära känna betydligt fler människor lite grann bakom namnet eller liksom lite djupare än att jag bara känner igen någon sådär på ICA. Och jag skulle nog säga att det kanske är en av de allra största och mest positiva upplevelserna som jag kan se när jag tänker tillbaka på mina 2,5 år som anställd här i församlingen. Att ju mer jag har fått se personligheter träda fram, att få möta människor i olika sammanhang och liksom se vem man verkligen är, desto mer rikt har det känts att få vara del av ett sånt här sammanhang, av en församling. Och jag har väl det som liksom, det är väl min spaning och min tanke här som jag skulle vilja bara, ja, men dels få sätta ord på, men kanske också höra vad du tänker kring. Det är ju att jag längtar efter att få vara med och se sådana sammanhang få formas, där vi kan få se personligheter och erfarenheter liksom få bli synliggjorda. Där vi kan ta tillvara på det, inte som någon slags råvara som vi ska göra någonting annat av, utan bara för att det finns någonting så oerhört gott i det. Så jag tänker att här finns ju i sociala sammanhang, och kanske har vi påminnt om det under det här året ännu mer, att det finns en skatt att upptäcka där. Och kanske skulle vi också behöva lite grann av det här mönsterbrytandet för att liksom kunna få syn på varandra bakom fasaderna. Att våga ibland visa saker ännu mer så som de är, eller vara oss själva så som vi är. För jag tror att kyrkan alltid behöver mötas utifrån det som är, mer än det vi tänker att det borde vara. Och när allt kommer omkring så tror jag vi alla, troende eller inte, så längtar vi efter sammanhang där vi kan få vara sanna och ärliga om våra liv. Och jag tänker att som kyrka så kanske det här är mer också det här att vara sann med vem jag är. Det kanske i sig inte bara är ett slutmål, att det är ett ideal att bara kunna göra det. Utan först när jag är det, kanske kan jag då också börja fundera på i vilken riktning vill jag röra mig härifrån. Att det också finns ett utrymme för förändring, att upptäcka mer, att också som människa få förändras och utvecklas i mötet med Gud och varandra. Men jag tänker att det är jättesvårt att börja någon annanstans än där jag är. Så där är en yvig spaning liksom, som börjar i i SVT-underhållningen och som för mig trattar ner till vad det är att vara kyrka och vara församling. Vad tänker du när du hör detta?
Det finns så många grejer att nappa på i det här, för mig i alla fall, och mycket som berör mig. Men jag tänker dels på den kristna bekännelsen, eller bekännelsen till Jesus och tron på honom. Att det finns många starka vittnesbörd. Jag skulle kunna gå ut på YouTube och söka på vittnesbörd. Och det finns människor som, för att Gud är hur stor som helst, finns det människor som kan uttrycka väldigt, väldigt stora saker om Gud, för Gud gör stora saker. Men när jag går till mig själv, vilka vittnesbörd som berör mig mest, så är det nog de personer jag känner mest, bäst. Alltså det jag vet att bekännelsen på något sätt bottnar i ett liv, och många gånger också en brottning. Att jag vet att i relation till människor jag känner väl, som jag vet har kämpat mycket, när de bekänner att Gud är god, så ser jag också massa andra saker. Det blir inte bara de orden som en isolerad bekännelse för att vi ska göra den. Så som det kanske är det du på något sätt ger uttryck för, att liksom, vi också i kyrkan tenderar att bli strömlinjeformade. Att vi tänker att det här ska sägas och så här ska det sägas, och vi förväntar oss att Gud är god och det ska få formuleras. Och så blir det där så frånkopplat erfarenheten och det levda livet, för att vi vet inte riktigt hur vi uttrycker det eller hur det får plats i till exempel gudstjänsten. Och då faller det kanske platt, för att bottnar det inte i ett liv och många gånger också en kamp med tron, så blir det i alla fall för mig inte lika starkt. Varför? Jo, för att jag inte kan relatera till det. Mitt liv ser inte ut så att det bara är klara bekännelser, utan det bottnar någonstans. Och ibland tänker jag också att det är så lätt att de sig själv tänker att man är tredimensionell eller har massa olika bottnar och perspektiv och sådär. Och så tittar jag på någon annan och ser den mer som tvådimensionell. Eller jag kan inte det här med dimensioner riktigt. Inte riktigt. Fysiken är inte riktigt mitt område. Men att så fort människor blir en eller tvådimensionella eller vi inte upplever att vi når fram eller förstår riktigt att det finns en botten och det finns mer här och det finns saker som inte bara är tillrättalagda, så får vi svårt att relatera till det. Så jag tänker att det också handlar om gemenskapen, hur vi relaterar till varandra och hur lätt vi har att göra det. Ja, vill du...
Nej, men det slår mig nu när vi pratar här just om att det här namnet som Ulf har valt till oss och som du har föreslagit, mellan himmel och bord, att vi ibland tenderar att tänka tron bara som himmel i betydelsen att den är skild från våra liv. Den är liksom, hur fantastisk den än är, så är den liksom någon annanstans. Vi känner att vi befinner oss på distans till det.
Mm.
Och det är just att än mer få upptäcka att tron också går från himlen ner till bordet.
Mm.
Och in i våra liv. Och att inte då skilja tron liksom från det levda livet, precis som du är inne på.
Ja, och så tänker jag att då kan vi bli så här uppgivna. Bara, varför blir det så då? Varför skapar vi strukturer som inte låter oss vara människor eller som inte låter våra erfarenheter komma till uttryck eller så? Och så kan jag då liksom vända mig till resten av samhället och hur det ser ut. Och jag har på olika sätt haft kontakt med Försäkringskassan för egen och för andras räkning. Och där insett att det här är strukturer som på något sätt är från början formade utifrån att vi vill hjälpa människor vidare. Och vi vill stödja människor på olika sätt. Men att när jag kommer med mitt liv dit inser jag att det passar inte i de här strukturerna. Alltså att vi bygger strukturer som från början är gjorda för människor, men som någonstans utvecklas till att nästan bli människofientliga. Och så slutar det med att politiker står där och säger att jag kan inte kommentera enskilda fall. Och så är det ändå det handlar om, för det handlar om människors liv. Och det är bara en liten sån, liksom, ett sidospår. Men jag tänker att det är inte bara vi som är såna och gör såna, utan det är lätt att vi liksom bygger ut oss själva ur de strukturer som vi själva har format.
Då, Stina, närmar vi oss slutet på vårt första avsnitt. Och vi har väl någon ambition här om att återkomma inom ett par veckor. Men det sista som vi tänkte... När vi pratade om innehåll så kände vi att men vi vill kanske också få tillfället att bara få skicka med ett tips. Vi sa inledningsvis att det är mellan himmel och bord. Det är lite högt och lågt, så att tipsen kommer liksom inte vara så givna in i ett visst format, utan de kan rymma lite vad som helst. Och det jag skulle vilja tipsa om då, det knyter an lite grann till det faktum att vi befinner oss i en begränsad tillvaro. Vi är ganska liksom... Vi förväntas hålla oss hemma och isolerade i stor utsträckning. Jag vet, när jag växte upp så fanns det en diskussion där man pratade om film. Så sa man att film var inte bra för att det var en verklighetsflykt. Och jag levde länge med den bilden att liksom, nej, men film var någonting som fick mig att fly mitt eget liv och min egen verklighet. Men med åren så har jag nog mer kommit att se på det som en verklighetsutflykt.
Mm.
Att faktiskt få chansen att se tillvaron ur någon annans perspektiv. Just därför så har jag slagits av mitt behov av att när jag inte kan möta människor i den utsträckning som jag är van vid, eller röra mig och gå på konserter eller bio eller vad det nu är, att ändå försöka hitta någonting som hjälper mig att vidga blicken utanför mitt eget. Och därför så är väl mitt väldigt breda tips att ändå tillåta sig att göra en liten verklighetsutflykt. Att försöka kanske med viss omsorg att hitta goda filmer, musik, poddar, vad det nu är, böcker. Just för att faktiskt få lyfta blicken lite grann från sig själv och sitt eget, som jag tror att vi har ett stort behov av. Så jag slår ett litet slag för kulturen här nu då.
Mm.
lite
kommer
brett.
Kommer du någon lista sen med vad du rekommenderar?
Nej, men du ska jag bli väldigt så här specifik så skulle jag säga att jag fick i en podd häromdagen nämndes en låt som jag inte har lyssnat på länge. Och när jag väl har lyssnat på den så har jag lyssnat på en senare version. Men Elton John, jag tror att den är från 74, originalet, som heter Candle in the Wind. Alltså originalinspelningen till den. Jag har gått flitigt i mina öron nu. Fantastisk låt, måste jag säga.
Tack. Ska jag gå hem och lyssna på den?
Mm. Har du något tips?
Ja, jag har inte gjort det själv än, men jag har blivit utsatt för det. Jag har fått jättemycket vykort under, ja, kanske under pandemitiden, men jag har fått så lite snigelpost. Tycker att det är väldigt, väldigt kul. Som liksom, ja, men vi pratade om sociala medier innan och att vi kanske är lite långt ifrån varandra och vi måste ändå nå fram till varandra på något sätt. Och ett bra alternativ i relation till alla sms vi skickar kan vara att skriva ett vykort. Jag har faktiskt fått av flera stycken i församlingen här som jag inte har träffat ens än. Mm. Jag har blivit jätteuppmuntrad av. Så mitt tips är dels ta emot vykort, för det är bra.
Men, kan man välja att inte göra det?
Det vet jag inte. Men jag har inte skickat något själv än, så jag kan inte tipsa från det hållet.
Nej, just det.
Ja, men så det är mitt tips. Vykort eller brev. Mm. Snail mail.
Konkret och bra tips.
Tack.
Då tänker jag att vi landar och återkommer om 2 veckor. Och har någon varit med oss ända hit så tackar vi för att du har varit med och lyssnat. Och på återhörande om ett par veckor.